Kul att vara här igen. Det var ett lite, ja, men det var inte så jättelänge sedan jag var i Älvsbyn sist och predikade i Korskyrkan. Det var någon gång just där mitt i, eller i slutet av pandemin här. Och då sa jag, ja, men vi hade tänkt i gäng, det hade vi planerat förväg. Vi tänkte att vi skulle göra ett besök i Korskyrkan i Älvsbyn då, sa jag. Och då blev det inte då det för pandemin. Så då tänkte jag, ja, men vi gör väl ett nytt försök nu. Så därför är vi lite fler än bara jag med idag. Men det är alltid trevligt att vara i Korskyrkan. Jag måste säga det. Skön atmosfär. Det är väl, för det är väl en hel del av vad man längtar efter när man vill träffas. Liksom en skön och härlig stämning. För er som inte vet vem jag är, om det nu finns någon, så heter jag Mauritz Danielsson, bor i Klöverträsk, har bott där länge och väl i 31 år. Jag och min fru firade 31 år i bröllopsdag för en och en halv vecka sedan. Vi är långt ifrån Per-Erik och Ann-Britt som fyllde 50 här nu tillsammans förra veckan, eller i veckan till och med. Men 31 år är ju ändå en hyfsad lång tid. Nu ska inte jag prata om mig själv, jag ska faktiskt försöka predika istället. Hosea 10 och 12 ska jag börja på läsa från. Där står det så här. Hosea 10 och 12. Så åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark. Det är tid att söka Herren, tills han kommer och låter rättfärdighet regna över er. Ska vi be lite grann tillsammans. Tack kära Jesus, för att du med din heliga ande är mitt ibland oss. Låt oss få uppleva dig på ett speciellt sätt den här dagen. Låt oss förstå nyckeln till vad du har tänkt med våra liv och med vår bygd och vårt samhälle och den församling vi finns i. Tack Jesus för att du har ett ord till oss var och en. Amen. Bryt er ny mark. Det är tid att söka Herren. Jag har ju fastnat lite grann i, men man kommer ju ändå från ett sammanhang. Jag kommer ju från en pingstbakgrund, så ibland så brukar jag sitta och titta på hur var egentligen när pingstväckelsen bröt fram. Vad var det som hände egentligen? Och som många av er säkert vet, så var det på Azusa Street i Los Angeles som det som blev pingstväckelsen bröt fram i början på 1900-talet. Frank Bartleman har beskrivit det här. Han har skrivit en bok om det och berättat vad som hände. Han var journalist och var med mitt i det här. Och han sammanfattar det ganska bra i en, jag hittade ett stycke jag ska tänka jag skulle läsa från hans bok. Bönen spelar en större roll i Guds rike än till och med byggande och organiserande. Gud arbetar genom män och kvinnor. Jag fattade som om vår uppgift var att vinna världen för Gud, icke att bygga upp ett nytt samfund, till sådana hade vi alla redan för många av. Även av maskineri har vi tillräckligt. Vad vi behöver är mer av Gud. Och det där har liksom bränt till i mig. Men vad är det egentligen vi försöker och jobbar och strävar efter? Är det att bygga ett nytt samfund? Är det att bygga ett maskineri som funkar varje vecka så allting snurrar runt? Eller behöver vi ännu mer av Gud? Är det kanske det vi behöver? Bön är nyckeln till väckelse, skrev John Guillou i en bok som ju blev ganska populär där för på 80-90-talet. Och jag tror att det är så. Det är bönen som leder fram till att det börjar på hända någonting. Och jag skulle så önska i mitt eget liv och i vårt allas liv att vi skulle få ett starkare längtan efter att be. Komma nära Gud. Be för vår bygd där vi befinner oss. Och jag tänkte stanna lite grann i bönens det här dagen och börja med, ja men varför ska vi överhuvudtaget be? Det mest naturliga är naturligtvis att lära känna Gud, för det är ju genom samtalet med Gud vi ändå lär känna honom mer. Men jag fastnar i ett ord som är från Hesekiel 22:30, och jag läste det här i Klövern för några veckor sedan och sa det här ska jag, predika om i Älvsbyn om några veckor. I Hesekiel 22:30 står det så här: jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet, så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. Och det här har blivit så starkt för mig. Tänk om det hade funnits en i landet. En i landet som hade ställt sig upp till försvar. Då hade Gud räddat landet. Men det fanns ingen. Och det kanske är en av anledningarna varför vi verkligen ska be. Bygga en mur för Älvsbyn. Ställa sig upp till försvar för Älvsbyn. Be för Älvsbyn inför Gud. Kära Gud, rädda Älvsbyn, den bygd där vi befinner oss. Rädda Klöverträsk, den bygd vi befinner oss i. Det blir ju lite hårt kanske. Men det är inte meningen för att det ska vara hårt, utan det ska egentligen, jag hoppas vi kan kunna skapa en längtan hos varandra. Och känna, tänk vad vi män och kvinnor kan faktiskt vara med om att göra någonting för Guds rike. Du och jag ställer oss upp i bön för Guds, för vår bygd. Så kommer inte Gud fördärva det. Han kommer att rädda det. Och kanske göra någonting underbart av det rike vi befinner, eller det, den bygd vi befinner oss i. I första Timoteusbrevet 2 så står det så här. Första Timoteusbrevet 2 från vers 1. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. Man skulle inte behöva läsa längre än så, men alltså, bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Gud vill i Älvsbyn att alla människor ska bli frälsta. Alla människor i Älvsbyn. Nu är vi ju en ganska stor skara här idag. Men tänk att Gud vill att alla människor i Älvsbyn ska bli frälsta. Och hur kan vi vara med och bidra till det? Bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla våra medmänniskor runt omkring oss. Första steget. Så varför ska vi be? För att Älvsbyn behöver räddas. Klöverträsk behöver räddas. Alla människor behöver bli frälsta. Därför behöver vi be. Bön som ska, tolkar jag det här som, ska vara vår prioritet. Och Ibland så använder vi bön som vår sista utväg när allting är jobbigt och tungt, och så till slut när man känner nu är det liksom, nu är det, någonting måste hända, något dramatiskt, då vänder vi oss till bön. Men bön kanske ska vara vår första prioritet, det vi gör mest utav allt. Både själv men tillsammans. Och jag tänkte liksom göra en liten revolt här i slutet av gudstjänsten, har inte ens sagt till Elisabeth, men efter dopet och så här, så tänkte jag att vi tillsammans faktiskt skulle be för Älvsbyn, den bygd vi befinner oss nu, och ta en bönestund för Älvsbyn. Men jag återkommer till det sen. Men ta tid och be för det samhälle som vi befinner oss. Ropa till Gud för de personer som du känner. Kanske Gud ger dig möjligheter att prata med de personerna, eller någon annan får kontakt med de personerna. Ja, jag tror att Gud uppmanar oss, och jag hoppas att han ger oss en längtan att be för vår stad, för vårt samhälle. Hur ska vi då ta oss an bönen, kan man fundera på. Hur gör man? Och hela Gamla testamentet är ju en förebild på nya, så det finns en hel del berättelser från Gamla testamentet som jag brukar stanna vid och fundera på. Och ibland nu i krigstider så är det lite jobbigt att prata om sådana här saker, men ibland så kan man faktiskt tänka sig att bönen är som en strid. Och jag tänkte börja läsa från Domarboken när kananéerna förtryckte Israel. Debora var domare, och hon tillsammans med Barak räddade Israel. Och efter det så sjöng de en sång. Och då får vi veta en hel del om hur de här 12 stammarna i Israel betedde sig runt slagfältet. Och om man då tänker slagfältet som en bön för vårt samhälle, någonting som ska rädda vårt samhälle, så kanske det får oss en tankeställare kring hur tänker vi kring bönen och vad betyder bönen för oss. Domarboken 5 kapitlet från den 12 versen. Domarboken 5 från och med vers 12. Vakna, vakna Debora, vakna, vakna, sjung din sång. Res dig Barak, ta dig fångar, du Abinoams son. Då satte folkets överlevare det tappra till anförare. Herren satte mig till anförare över hjältarna. Från Efraim kom män med rötter i Amalek. Benjamin följde dig med dina skaror. Från Makir kom furstar ner, och från Zebulon män med ledarstav. Furstarna i Saskar slöt sig till Debora, och liksom i Saskar gjorde också Barak. Ner i dalen skyndade man i hans spår. Bland Rubens ätter höll man stora rådslag. Varför satt du kvar bland dina follor och lyssnade till flöjtspel vid jordarna? Bland Rubens ätter hade man stora överläggningar. Gilead stannade på andra sidan Jordan, och Dan, varför dröjde han vid skeppen? Asher satt kvar vid havets strand, vid sina vikar stannade han. Men Zebulon var ett folk som föraktade döden, likaså Naftali på slagfältets höjder. Det var ju några stammar som bara följde med all säkerhet, visste man. Och sen var det några som ju, ja, av olika anledningar stannade efter. Och jag tänker, nu ska jag bara liksom, ni får försöka hänga med. Ibland är mina tankegångar svåra att hänga med, men ni får försöka och hänga med. Jag tänkte börja med de här som inte hängde med. Varför hängde de inte med? Ruben. De hade rådslag. De hade stora överläggningar. Om man då tänker, om man nu det här kan bli svårt att hänga med i mina tankar, men ni får ursäkta, men ni får försöka hänga med och så får ni kasta bort det som ni känner det här blev för långdragna tankar. Men om man då tänker på att Älvsbyn, där vi befinner oss just nu, är faktiskt ett slagfält, ett andligt slagfält där vi försöker vinna människor för Gud. Ruben, de hör rådslag. De bara diskutera. Hur ska vi göra? Vad ska vi göra? Och de kom aldrig fram till någon action. De bara funderade och pratade och diskuterade vad är bästa sättet att komma framåt. Gilead. De stannar på andra sidan Jordan. Och det skulle man ju faktiskt kunna tänka sig att man, alltså det var ju, de orkar inte ens ta sig över floden. De höll sig på avstånd. Det där för Älvsbyfolket, om man nu tänker oss klöverträskare, vi är ju på lite på avstånd från Älvsby. Det där får Älvsbyborna sköta om. Det där är ju, vi håller oss på avstånd, vi har nog med vårt. Så man kan faktiskt säga, nej men det där angår inte mig. Dan, deras släkt, de dröjde kvar vid skeppen. De var ju fartygsmänniskor, de verkade ha så mycket att göra med sitt vardagliga. Ta hand om skeppen, ta hand om det vardagliga. Så de orkade inte engagera sig i striden. Aser, han satt kvar vid stranden. Vi har några duktiga människor i Klöverträsk som nyss har fixat nya bryggor och en ny sandstrand och allting och liksom satt ut bryggorna i vattnet igår. Det finns en jättefin film på YouTube där man flyger över och ser hur vackert det är i Klöverträsk sjön. Så där går det att sitta kvar vid stranden och ha det ganska bra. Man kan njuta och känna att det här är här. Jag har det jag behöver. Jag har det bra. Så därför orkar jag kanske inte engagera mig i hur andra har det. Det här var de fyra som i sången verkligen benämns som att de inte engagerade sig i striden. Däremot Zebulon, det nämns två gånger i det här stycket som jag läste. För det första så står det att Zebulon hade ledarstav. Och till det andra att den släktet prisgav sig på slagfältet. Och det kanske är så att de som verkligen hänger sig i slagfältet i bönen, där föds ledarna. Det är där ledarna kommer upp som man är värd att följa. Och Naftali, det släktet prisgav sig också på stridsfältets höjder. Verkligen gav, de fruktade inte döden, de drog sig upp på stridsfältets höjder. Och jag tror att vi kan lära oss en del av det här. Och jag försöker att fundera på mig själv och liksom alltid när man predikar får man ju fundera på, men var befinner jag mig? Är jag de här som bara diskuterar vad borde vi egentligen göra men aldrig kommer till skott? Eller håller jag lite grann på avstånd för jag orkar inte engagera mig? Eller upptar sig så mycket av det vardagliga så jag orkar inte? Eller har det så bra? Så jag har det så bra så jag inte ens hinner tänka på något annat. Eller är vi de här som prisger oss på slagfältets höjder? Och jag hoppas att vi kan vara sådana som verkligen går in i bön fightar i den andliga fighten för vår bygd, för vår stad, för vårt område. Vad händer egentligen uppe på höjden då? Om man nu drar den här bilden med stridsfältets höjde eller lite ett snäpp till. Vad händer på höjden? Vad är det egentligen? Jag är ju så gammal som har varit med ett tag. Jag fick till och med frågan här före, har du passerat 60, Maurits? Men det har jag ju inte gjort än, men snart är jag där. Men under min ungdomstid så pratades det rätt mycket i kyrkan om att be sig igenom. Aldrig riktigt begriper vad det betyder, men be sig igenom, och det måste ju vara att man känner att man har fått seger. Man ber, man ger sig inte i bönen förrän man har nått fram. Man känner att Gud har verkligen tagit tag i den här delen. Och det är väl det, tänker jag, som Naftali och Zebulon gjorde. De stred ju upp på fältets höjder. Och det kanske är det som det är i bönen. Att be tills man upplever att man har seger. Man har nått fram. För vad händer egentligen när man kommer upp på en höjd? Vad heter det? Hundberget, heter det så? Ja. När man står uppe på Hundberget och blickar ut över Älvsbyn. Vad är det då man ser i den andliga världen? Jo, man ser ut över hela bygden. Man ser klart. Man ser var fienden är. Man ser var behövs det att vi går in och gör någonting i fighten. Jag tror att på stridsfältets höjde blir man klarsynt. Vi ser vad vi inte sett tidigare i vårt böneliv. När vi kommer upp på stridsfältets höjder så ser vi vad vi inte sett tidigare. Och tänk att få komma på stridsfältets höjder i bön för Älvsbyn, där vi kan se klart vad vill Gud att vi ska göra i Älvsbyn. Vad vill Gud att vi ska satsa på för att människor ska bli vunna för Kristus här. På stridsfältets höjder så finns det en annan berättelse också i Bibeln från andra Mosebok som jag brukar fastna för ibland. Och det är när Mose och Josua och israeliterna besegrar amalekiterna. Andra Mosebok 17 från vers 8. Där står det så här. Sedan kom Amalek och stred mot Israel i Refidim. Då sa Mose till Josua, välj ut manskap åt oss och dra ut i strid mot Amalek. Imorgon ska jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen. Josua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek. Medan Mose, Aaron och Hur steg upp överst på höjden. Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget. Men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. När Moses händer blev tunga tog det därför en sten och la under honom. Och han satte sig på den. Sedan stödde Aaron och Hur hans händer, en på var sida. Så hölls hans händer stadiga tills solen gick ner. Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd. Om även det här kan vara en förebild på striden, den andliga striden, så är det på höjden som Mose befinner sig. Hela tiden han håller sina händer uppsträckta i bön inför Gud, så vinner israeliterna. Det som är ju fantastiskt med den här delen tycker jag. Här visar det faktiskt också att det är ett kollektiv. Den första bibelordet jag läste från Hesekiel. Det var ju att fanns det en som ställde sig gapet för landet. Men här är faktiskt både Moses, Aron och Hur som ställer sig i gapet. För Moses orkar inte själv. Han behöver hjälp från Aron och Hur att hålla uppe händerna. Att vara i konstant bön behöver man hjälp för. Och tänk att vi tillsammans på stridsfältets höjder, vi kan be oss igenom och vi kan tillsammans hjälpas åt och be för vår bygd, för vår stad, för att det ska hända någonting, så att Guds rike vinner framgång. Varför händer det då inte saker? Vi ber ju och vi ber och vi ber. Varför får vi inte se mer? Och striden är mycket större än vad vi egentligen ser, tror jag. För jag fastnade i Daniels bok, det är Daniel 10. Det är ju när Daniel börjar på be och det händer ingenting. Han ber i 3 veckor. Och det är ju egentligen en ganska kort tid det också i och för sig, men 3 veckor. Och då i Daniel 10 från vers 10. Då rörde en hand i mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer. Sen sa han till mig: Daniel, du högt älskade man, ge akt på det ord som jag talar till dig och res dig upp på fötterna, för jag har nu blivit sänd till dig. När han sa detta till mig reste jag mig bävande upp. Han sa till mig: var inte rädd, Daniel. Redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit på grund av dina ord. Försten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna, till min hjälp, och jag blev kvar där hos Persiens kungar. Men nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som ska hända ditt folk i kommande dagar. För synen syftar på framtiden. Det pågår en strid som inte vi har en aning om. En strid om Älvsbyn, en strid om Klöverträsk, en strid om Norrbotten. Daniel, han såg sin syn och sen så bad han och fastade i 21 dagar tills sen bönesvaret kom. Skulle så önska att vi gick in i en bönetid, en fastetid för vår bygd, för vårt område, så vi ger tid och möjlighet för Gud att kämpa den andliga kampen. För den kan inte vi kämpa, men vi kan vara med i bön och verkligen be att Gud ska kämpa den här kampen. Vad händer när vi ber för vår bygd, för varandra? Jag bara citerar Gamla testamentet idag. Ni får ursäkta om det. Joel 2:28. Välkända orden. Det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner. Ja, över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och jag ska göra tecken på himlen och på jorden, blod, eld och rökpelare. När vi går in i bön för vårt område, så vill Gud utgjuta sin ande över oss. och ge oss klarsynthet, visa vad vi ska satsa på, men också dra människor till vårt sammanhang. Så både och, att vi kan få vara ljuset ut, men jag tror också är det en stark andeutgjutelse, så börjar folk på fundera på, ja men vad är det i korskyrkan där borta? Jag hör ju att dörren är öppen. Det är ju något underbart som händer. Jag måste ju testa. Jag måste ju gå in och kika lite grann vad det är. Samtidigt som vi vågar verkligen berätta för våra grannar och medmänniskor vem Gud är. Och säga, följ med mig. Du ska få se. I det sammanhang där jag finns, där händer det saker. Gud är nära. Bönen spelar faktiskt till och med en större roll i Guds rike än vad vi kanske ibland tror. Vi ska be inte för att det är ett måste, utan för att vi känner en längtan att få vara med och göra någonting fantastiskt för vår bygd. Att Guds ande ska bryta fram där vi befinner oss. Jag tror att vi behöver lösgöra oss från allt som vill hålla oss kvar och liksom det här slentrianmässiga. Och istället kämpa oss upp till höjden och be från höjden. Be igenom. Se vad Gud verkligen vill för vår bygd, för vårt samhälle. Och då tror jag Gud vill komma med sin ande över oss, men också över hela bygden vi befinner oss i. Mitt budskap idag, hoppas en längtan och ett driv att få uppleva det som kan hända när vi går in i bön tillsammans. Både i mitt eget liv, men tillsammans när vi ber för vår bygd. Vad kan då Gud göra? Han kan göra stora saker. Han kan få göra att vi får vara med om dop. Det får vi vara med om idag. Så det är ett första stort tacksägelseämne. Men tänk när det bara strömmar folk in i kyrkan och vill döpa sig. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du har stora tankar om Älvsbyn, Herre. Tack Jesus för att du älskar alla människor som bor här. Och nu vill vi komma in i bön och förbön för den här platsen vi befinner oss i. Jag ber Herre att du ska visa vägar för att alla människor ska få talas om dig. För att alla människor ska få chansen att ta ställning till att vara en del av gemenskapen med dig här. Jag ber att du ska kämpa den goda kampen, att du ska ta striderna, och jag ber att du ska fylla oss med längtan att få vara med i bönen och be för vår bygd och vårt samhälle, Jesus. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Amen. Jesus.